Du lyssnar på Under Magnoliaträden av T.I. Lowe. Uppläst av mig, Anna Lundström. Prolog, 1987. Med en höjd på 24 meter och en diameter på 12 meter blev kungsmagnolierna lätt svårhanterliga i vår del av South Carolina, som låg undanskymd precis mitt i den hjärtformade delstaten. Den dekorativa madammen kunde plötsligt få för sig att lyfta på kjolen och dimpa ner i trädgården om man inte såg till att förhindra det. Ägarna fick vara noga med att ansa sina träd regelbundet om de inte ville riskera att hela gården togs över av de sydländska skönheterna. Det självvåldiga trädet var emellertid en prydlig gäst. Fallna grenar och löv doldes under den luftiga kjolfollen tills de så småningom förmultade och blev till samma jord som gav den liv. Till skillnad från de flesta närbelägna städer som hade börjat stoppa sina päron i jorden, som om det var nästa stora grej, pryddes hela vår stad av kungsmagnolior. Ja, för sjutton. Träden hade till och med inbyggda förråd. Och moder natur var inte den enda som utnyttjade de unika gömställena. High school-eleverna var inte så hemliga som de trodde när de gömde cigaretter under de båda yppiga tvillingträden som flankerade busshållplatsen för att smita ut och smygröka mellan lektionerna. På Trett Memorial Library tilläts ingen mat- eller dryckelokalerna, så folk brukade hänga sina matkassar över grenarna på magnoliaträdet utanför byggnaden eller ställa sina muggar under dem för att hämta senare när de kom ut igen. Man visste helt enkelt aldrig vad man kunde hitta under de där träden. Dagböcker, kärleksförklaringar, en borttappad baseball. Det mest ökända fyndet måste vara skelettresterna av en förrymd tonåring och kniven som användes för att stycka henne. Som om det inte var hemskt nog hittades hennes kvarlevor under en jättelik magnolia på gräsmattan framför just den domstolsbyggnad där mordrättegången hållits och dom fallit flera år tidigare. Vilket ledde till att man kunde slå fast att mannen som dömts till fängelse för brottet var oskyldig. Men i Magnolia gillade man inte att prata om det. Nej, där föredrog man att gömma undan sådana saker och istället belysa allt det positiva i den lilla stan. Som det faktum att vår borgmästare hade direkt koppling till släkten Kennedy via ett sysslingbarn, vilket gjorde honom och hans familj till stans kungligheter. Och så fanns det en annan familj som var släkt med de som framställde Duke's majonnäs ett stycke bort i Greenville. De betraktades förstås också som kungligheter. Det är ju den bästa majonnäsen, så jag fattar det. I stan var man också pigg på att stoltsera med sitt aktiva kyrkoliv. Med en kyrka i varje gathörn var det inte så konstigt att det alltid fanns något att skryta om. Där fanns första baptistkyrkan, första presbyterianska kyrkan, första metodistkyrkan. Många första. Precis som man i Magnolia inte ville prata om den klantiga mordrättegången ville man heller inte prata om Dave Foster och hans församling ute på Nolia Farms. Min fars lilla landsortskyrka hade det visserligen inte som officiellt namn, men folk brukade kalla den för första patraskkyrkan i Magnolia. Pappa sa att de fick kalla den vad de ville. Folk som pratade strunt bekymrade honom aldrig. Nej, han hade mycket större problem än småstadskvaller. Kapellets enda rum rymde bara 30 personer eller så. Det hade uppförts i slutet av 1800-talet av min gammelfarfar, som också var bonde med en passion för att förrätta gudstjänster. Bondelivet erbjöd inte alltid så mycket fritid, så han byggde kapellet som gudstjänstlokal åt sin familj och alla som arbetade på gården. Pappa var tredje generationen pastorer i kyrkan. Phoenix sa att han tyckte att den påminde om skolhuset i Lilla huset på prärien och att hela vitsen med det var att försöka få mamma att undervisa oss där istället för att skicka oss till den allmänna skolan. Men hon ville att vi skulle få ledigt från gården ibland.